Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Då sitter vi här i Max Lisells nya lägenhet.
Tackar, tackar.
Hur känns det?
Nej, men jag känner mig äntligen som att jag är 19 år gammal eftersom att jag bor i studentlägenhet. Så att jag fortsätter bara live 19-åring ett tag till.
Det är kul att vara hemma hos dig i en lägenhet som inte är delad och få lära mig nya saker om dig. Som till exempel att du inte gillar att ha diskmedelsflaskan som står framme.
Japp, skithemskt. Det har man under diskhon.
Men det är inte bra för ryggen att behöva böja sig ner varje gång man ska ta diskmedel.
Ser ut som en människa som har ergonomiskt riktiga situationer i mitt
liv. Nej, det har inte. För att det är också så att du inte alls prioriterat bord och stolar. Utan Nej. Du kommer sitta i soffa hela tiden och äta din mat. Japp. Vilket är det värsta jag vet.
Ja, bästa jag vet.
Du gillar att ligga i din säng. Mm-hmm. Och om du tar ur sängen så kan du tänka dig att sitta i en soffa. Jag vill sitta vid ett bord på en stol och jag vill inte ha på mig mjukiskläder eller loungewear, vilket är det enda du bär.
Det enda jag bär, det eller morgonrock. Jag går ju, eller helst naken. Men det känns lite väl eftersom att jag har ett stort fönster på ena sidan där jag ser stackars inlåsta människor.
Det vetter ut mot
ett häkte. Och då tänker jag lite att för ett skona, de kanske tycker det är lite kul att se en naken man.
Jag tycker att du put on a show, babe.
Det jobbiga är ju när jag har engångslig och de kommer in och har sugit av mig i hallen. Precis där du sitter. Där står jag.
Du kommer bara till hallen.
Ja. Quick. Och sen så börjar de att gå.
Du har öppnat bordell här.
Nej, det har jag inte. Det har bara hänt några gånger.
Jag har en fråga.
Säg.
Eller jag har en företagsidé som jag skulle vilja bara hisspitcha här för dig. En dating-app för homosexuella män som är typ bara för de som söker relationer.
Oh,
finns det?
Mys. Ah. Jag tror att Hinge är det.
Just det, men det används inte i Sverige.
Jo, det gör det.
Gör det? Bland bögar?
Känner jag, det är rätt fina bögar man träffar där faktiskt. De är rätt mysiga.
Men är det svenska? Eller Hinge svenska. Är då den största dating-appen i USA och London, England i alla fall. Och det är ju typ samma som Tinder, fast Tinder används mer för engångsligg.
Precis.
Och Hinge mer för dating och relationer.
Men Hinge hade nämligen i London en bögvariant innan. Och sen så gick den upp och blev en del av Hinge också. Men så när jag bodde i London hade jag Chappie. Och det var Hinge liksom, fast för bögar. Så därför tror jag att de följde med in i appen Hinge just i London.
Precis, men i Sverige så är befolkningen överlag mycket mindre, så att det finns inte riktigt marknad för mer än en dating-app.
Nej.
Och då blir det ju ännu mindre när det kommer till bögar, så då hamnar alla på Grindr.
Precis.
Och det kan vara trevligt ibland.
Men ja, fast också inte.
Det är svårt om man vill faktiskt bli ihop med någon.
Man mår ju inte jättebra när man har haft en person i hallen och sen bett dem gå 20 minuter senare.
Men vad gör det? Eller liksom när
men jag vet. Nej, jag hör tonen. Tonen var där.
Du, ena dagen säger du att du vill ha det ena och andra dagen har du åstadkommit det andra.
Japp. Livet som bög. We can never decide.
Kan vi få en Max Lysell kärlekslivets uppdatering?
Nej, men det går ju rakt åt helvete. Så att jag vill helst inte prata om det, för att jag är så singel nu att det går liksom inte bara. Jag vill bara liksom shout out till att snubbar måste bli bättre på kommunikation. Det är allt jag har att säga på detta. Lär er att kommunicera. Lär er ordets makt, säger jag som har en podcast. Nej, men alltså ordets makt och hur man skriver saker, hur man kommunicerar med folk man är lite intresserad av är fan A och O alltså. Så I'm single.
Nej, men jättebra.
Gud, jag dumpar mig själv. Jag dumpar alltid mig själv.
Väldigt well put. Du dumpar verkligen dig själv, för att det är ju inte riktiga förhållanden.
Nej, men jag dumpar dem innan de kommer igång. Mm. Eller alltså mig själv.
Mm, precis.
I fuck it up så att jag dumpar mig själv varje gång.
Precis. De flesta hade liksom inte ens räknat det som en dumpning, för att det var inte ens ett förhållande.
Nej. Eller så är det jag. Man kanske borde börja, alltså vet vad jag tänker ibland när man pratar om singelsituationer. Och gud, det här blir långt, vi får se vad jag kan klippa ner det till. Men det som jag brukar fundera på när man pratar om singel, och det är när folk bara, I really don't get why you're single. You're amazing. You're amazing. They're lost. Man bara, nej, vet du vad?
Det är bara jag som låter så i din omgivning.
Nej, alla säger det.
Literally.
Det är deras förlust. Deras förlust. Och vet du vad jag börjar tänka? Nej, det kanske är jag som är fucked.
Jag tror inte att du är fucked. Definitivt inte fucked. För du är väldigt, väldigt älskvärd.
Tack, tack.
Men jag tror att vi båda har utvecklingspotential.
Fint, fint sagt. Nej, men verkligen, för att jag bara så här, det måste ändå vara någonting, för nu är jag 27. Den där ursäkten funkar när man var the ripe age of 19. Men 8 år senare, x antal försök till förhållanden efter det. Kanske dags att reflektera lite över dig själv, Max Lysell. Jag vet inte. Kanske.
Jag funderar på att börja gå i terapi. Bara testa. Det hade varit så spännande. För jag tycker att jag är komplett.
Jag med.
Men jag inser också att there's definitely something wrong with me.
Mm. Det finns utvecklingspotential. Så här, jag tycker vi har en bra bas. Men vi kan spetsa till det. Kanske terapi kan hjälpa oss med.
Ja, time will tell. Vad ska dagens avsnitt handla om?
Jag kommer att prata om att vår favorit daddy Jeff Bezos ska ut i rymden.
Mm. Gonna miss him.
Jag kommer även prata om Grimes.
Perfekt. Precis AI. Det jag ville.
Och jag kommer även prata om Unbreakable Kimmy Schmidt, skådisen i serien.
Vet du, det där är tre extremt starka ämnen, och det är därför jag har den här podden med dig. Det där är de tre sakerna som jag helst vill prata om, eller har någon annan prata om.
Underbart.
Den här veckan.
Vad ska du prata om?
Jag har ju med mig det extremt till ytan tråkiga ämnet.
Men Olivia,
jag vet inte riktigt hur djupt, men Olivia Rodrigo kommer att prata lite om varför hon har blown up och blivit typ det mest streamade albumet i Spotifys historia. Det kan man åsikter och tankar om, och det kommer vi ha sen.
Nej, jag var så pegg att bara säga, jag älskar att vi fortfarande liksom använder most streamed på Spotify som en grej.
För ja, det är så töntigt.
Det säger liksom egentligen inte jättemycket om tidigare historia. Liksom.
Nej,
så,
det säger ingenting. Det säger bara någonting om så här
senaste 5 åren.
Eller hur många spellistor den har hamnat på. Inte egentligen hur många som tycker om den. Eller hur viktig den är för musikens kanon.
Men spännande ämne.
Jättespännande ämne. Och också, jag oroar mig över Spotify. Alltså siffrorna. Där det står så här, 3 billion streams. Vad kommer så där om 10 år? De måste ju lösa det på något vis. Jag kan liksom inte några högre siffror än trillion.
Nej, det där är ju också det klassiska problemet när man pratar om pengar. Att man kan inte greppa siffrorna.
Ja, det finns mer än ett problem när man pratar om pengar, men ja.
Absolut. En av mina favoritdaddies när det kommer till att förstöra planeten jorden.
känns lite som att du har tagit min daddy här.
Nej, men,
jag paxade honom först.
Du har paxat honom. Men det jag hade skrivit var favoritdaddy när det kommer till att förstöra planeten jorden, hata sina anställda och sko sig på misär.
Yes.
Det är då det rinner till hos dig, Michelle.
Fuck me,
det är Jeff Bezos jag pratar om. Ägare, grundare och extraordinaire av Amazon. Och besatt av rymden.
Ja, don't get me started.
Nej.
Det är lite det vi brukar bråka om.
Det brukar
Jeff
faktiskt.
Och jag.
Ja, du menar du och han?
Ja, jag har varit i vår affär som
Visst
vi har vid sidan av hans sidechick.
Visst det, du är sidechick. Han brukar... Nej.
Så här.
Mm.
McKenzie var ju hans main hoe.
Ja, precis.
Lauren Sanchez, hans sidechick.
Ja.
Jag är hans main chick-ho.
Ah, chick-ho.
Yep.
Fin ihopskrivning
Thank
av
you.
Chick-ho.
Thank you.
Chick-ho. Ah. Han skrev till rymden, Michelle. Okej, nu vet du vad jag är. Swoosh, swoosh, kapitalist. Sadie. Åh, gud. Jag har skrivit in det i mitt
swoosh,
manus.
Swoosh, swoosh, kapitalist Sadie.
När vi ska med på sin första bemannade resa med sin lilla raket New Shepard, som alltså är byggd av sitt egna rymdföretag Blue Origin. Origin heter det, Max. På resan så ska han även ta med sig sin bror.
Vad heter han?
Ingen aning, men han är singel, tror jag.
ingen aning.
Ingen aning. Anyways, jag tycker att den här rymdkapplöpningen är så underhållande att följa. Nej, det gör jag inte. Flashback till när Sovjet versus USA kämpade om vem som skulle komma först ut i rymden. Och vi fick hunden Laika, vi fick Gagarin, vi fick Armstrong. Human step mankind.
Would fuck all three.
Vad sa du precis om Laika? It's a dog. Det var nog bara att jag pratade över dig där. Faktiskt. Men då var jag att ta sig ut i rymden, någon slags maktuppvisning på att man liksom som samhälle, eller i det här fallet då även ett ekonomiskt system, kunde vara mest innovativt. Det var det som var liksom the goal. Nu känns det mest som att världens miljardärer som Bezos, Musk, och vi får inte glömma den här Branson som äger Virgin. Det är en till miljardär du kan satsa på faktiskt.
Branson,
precis.
Nej, Richard Branson kommer faktiskt inte funka för mig.
Var det ett nej på honom?
Ja, det var ett pass, hard pass.
Nej, men så att det jag försöker liksom säga här, att då så var det liksom statsmakter och lite mer samhällen som kämpade om att komma ut ur rymden. Och nu är det ju mer miljardärer som har någon slags rymdkapplöpning.
Samhällsutvecklingen.
Verkligen. Och tanken är liksom att Branson, alltså då han som äger Virgin, han ska åka med sitt första skepp som sen då ska användas för ultrarika och semestra med i rymden. Det är det som är tanken. Han ska ju sälja in paketresor till rymden. Men lille Jeff lyckas alltså nu slå honom då hans färd sker senare i år. Jag ser själv fram emot när Goops Christmas Gift Guide 2025 är en resa ut i rymden.
Det känns som att det typ redan har stått med.
Jag har också en känsla av det. Har vi inte det? Har inte vi läst detta? Jag tror vi har läst detta.
Gift Guide.
Ja. Men skillnaden mellan dåtidens kamp och idag är väl typ så att samhället i sig var mer inblandat i rymdkapplöpningen då. Jag tänker populärkulturellt mässigt då alltså. För då var ju kosmos, alltså rymden var ju en grej. Jag tänker framtidsvisioner, design på kläder, 60-talet pratar vi om nu. Musik, filmer, serier. Alltså allt handlade om rymden. Och jag vet inte riktigt om det känns lika viktigt inom populärkulturen 2021. Rymden, känner
Nej.
Du?
Eller det är väl typ Ariana Grande som är som bryr sig, som använder rymd-emojis.
Ja, precis. Det är någonting med att det inte är lika spännande att följa tre rika snubbars väg ut i rymden och se vem som kan bränna mest pengar på det.
Nej,
det känns inte riktigt lika spännande. Jag är också väldigt tveksamt inställd till konceptet rymdturism. Kommer det
nej,
bli
men alltså, det finns ingenting som uttråkar mig så mycket som
Visst?
Rymden.
Och, nej.
Nej. Kan de
mig.
Sluta snälla?
Jag tycker det är jobbigt att flyga.
Ja.
Jag tycker det är jobbigt att lyfta. När jag är on planet Earth.
Det är en
nej, men alltså, nej, tack.
På en annan nivå.
Nej, men det här är en penismätning.
Ja.
Det är det enda det handlar om. Och jag bara känner att, vet du vad? Spännande. Kul att se vem som lyckas först. Nej, vet du vad? Inte alls. Couldn't care less. Men nu blir Jeff Bezos först ut i rymden att vara
miljardär. Men kommer han verkligen bli det?
Ja, han ska åka med sin egna rymdfarkost ut i rymden.
Nej, men jag har ingenting mer att säga om saken.
Nej, jag har en sista grej att säga.
Åh.
Och det är att jag tror anledningen till att vi som samhälle inte bryr oss om rymden längre är för att vi back then, jag tänker 60-talet folk var lite mer naiva. I'm just gonna say it.
Ja,
och jag tror att vi är för närvarande och fattar hur världen ser ut för att inse att det här med att satsa på rymden ain't gonna happen. Det är inte spännande, det är inte en lösning på någonting. Och därför tror jag inte att någon bryr sig. Och det är därför det bara är typ miljardärer som tycker om att bränna pengar på det.
Mm. Nu finns det nog många som begs to differ och känner absolut att rymden är framtiden och det enda relevanta
absolut
när det gäller dagens situation på planeten Tellus.
Just det.
Men jag tänker också att det är något sånt. Alltså, det är verkligen bara all den hjärnkapaciteten ska verkligen investera den i att ta oss till en annan planet. Det är inte bättre att använda den för att göra det bättre där vi är. But maybe that's just me.
Maybe that's just us.
Jag frågade mina kära, kära Instagram-följare vad jag skulle prata om i dagens avsnitt. För jag var ganska nollställd och jag fick svar som var alltifrån väldigt mycket att de ville att vi skulle bara prata allmänt om Kendall och Bella Hadid typ.
Okej.
Till konspirationsteorin om att Justin Trudeau är Fidel Castros son. En snabb googling ledde till att jag bara snabbt kan inflika att nej, det verkar inte stämma.
Nej, det
kan vi debanka redan nu. Nej, men åter till svaret på frågan på Instagram. Ett önskemål på ämne som jag tyckte var kul att prata om var just Olivia Rodrigo. Det är hon som släppte låten Driver's License i vintras och den toppade alla listor. Det var den mest streamade låten på flest antal timmar någonsin och broke the record for the opening week for a female artist in Spotify history. Det är verkligen De smalnade ner det verkligen. The opening record, female artist. Och sen hittar de
on
ett rekord.
On Spotify. Jag tycker det är så spännande att alla såna här rekordgrejer som folk vill citera nu är Spotify. Hur lyckades Spotify ta sig dit?
Det är väl, går väl att svara på. Liksom literally vad deras plan, fördagsplan var.
Jo tack, jag vet.
Och, and now here they are.
Here they are. De är den universella billboard.
Men det är också, ja. Olivia är i alla fall bara 18 år.
Så ung.
När driver's license kom ut var hon bara 17.
She looks older though.
She does not. She looks very young.
She definitely looks older.
She definitely does not.
No, she definitely do.
She definitely looks like 16, 17.
No, definitely 25.
No, that is like factually incorrect.
Ugh, I feel bad now because I think that you are wrong.
I'm definitely right and you're definitely wrong.
Oh, maybe, but I don't think so.
Anyways, I'm...
Gonna continue?
I'm sure I'm right. Yes, stop. Då fortsätter jag. Kan vi klippa in när hon uppträder Driver's License på Brit Awards i år? I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive along past your street. Men Olivia dök inte upp från ingenstans. Hon spelar en av huvudrollerna i
High School Musical, the TV series.
The series bara.
The series.
Ändå imponerande att det har lagt sig på minnet.
Ja, tack.
Den rimliga korta är titeln på en serie som tydligen går på Disney Plus nu.
Ja.
Vet du vad den handlar om?
Nej, antar att det har med High School Musical att göra.
Att de ska liksom sätta upp en skolpjäs
som är,
är baserad på High School Musical. Så hon spelar vad heter hon? Gabriella heter
det här är för svårt för mig gärna. Why would you do that?
Yeah. lite sugen på att kolla.
Funkar det ändå? Tydligen.
Det som gjorde att Driver's License blev en mega hit,
mm-hmm,
har ju många ställt sig den frågan, och vi har ju pratat om det i podden innan, så det, ja, blir lite repetition här. Men sak som gjorde att det blev The Perfect Storm var att det var skvaller om låten som handlade om hennes, riktades om att det handlade om hennes relation till sin co-star i
High School Musical, The Musical, The Series.
Thank you. Men i alla fall, det riktades om att han blev ihop med en annan Disney,
ja,
tjej som heter
Carpenter.
Carpenter.
Som släppte en fantastisk låt, Under My Skin, eller vad heter
skin
den?
Eller något sånt hette, ja, den. Så kaxigt svar på Driver's License.
Mm-hmm.
Men sen bidrog ju även det faktum att låten helt enkelt var bra, men också att hon fick shoutouts från artister som Taylor Swift och den största TikTokaren Charlie D'Amelio. Allt det bidrog till att det blev så här superhype på väldigt kort tid. Och som trogna poddlyssnare vet, så är varken jag eller kanske framförallt Max speciellt intresserade av Olivia Rodrigo. Jag skulle ändå vilja säga i allmänhet artister, både du och jag då, artister som inte är messy and slutty.
Yeah.
Och Olivia är ju raka motsatsen.
Nej, men hon är inget av det.
Nej,
så det galnaste hon har varit är att hon står i sin musikvideo till Good For You och typ så här är lite...
lite arg.
Lite apsis. Och det är lite eld bakom henne.
Men din favoritartist-era är ju Miley Cyrus Bangers-era.
Hur problematiskt den må vara, så är det exakt min favorit-era av en artist.
Jag saknar den också.
Jag saknar den så mycket.
När det verkligen var provokation som var A och O. Trots detta, trots att hon inte är en messy sore.
Ja.
Har du lyssnat på albumet?
Jag har lyssnat igenom albumet. En lyssning fick det. Och jag har ju bara fastnat för Good For You-låten.
Den har något.
Den har något, jag gillar refrängen. Den är arg, den är...
Lyssnade du på Jealousy, Jealousy?
Du kan, alltså, förlåt, alla var så inte att säga. Nej, att jag kommer inte ens ihåg namnen.
I hear you.
Really, ingenting stack ut.
Jealousy var bra. Men det är samma producent som för både Sky Ferreira och Caroline Polachek.
Oh, oj.
Så när man tänker på det så blir man ju helt plötsligt en fan. Men man tänker att det här är verkligen så här 17-åringens version av det som en dag kan bli,
ja,
väldigt mycket mer avancerad pop.
Gud vad jag saknar Sky Ferreira när hon var en del av populärkulturen. Också att hon var förband åt Miley Cyrus när vi såg henne på Globen. Och hennes autotune-maskin gick sönder. Så det var det mest kaosiga sätt i hela mitt liv när hon inte kunde sjunga. För att hon tyvärr inte kan sjunga.
Saknar när artister inte behövde sjunga för att bli stora. Ja, nej, men jag tycker absolut att Olivia är lite snark, men hon är liksom också ett barn.
Mm.
Men som fenomen så tycker jag att det är intressant att Olivia är den nya generationens Disney-protegéer.
Ja.
Först var det ju Britney, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling. Sen kom Miley, Selena Gomez, Demi Lovato, Jonas Brothers. Sen fick vi Zendaya och nu Olivia Rodrigo. Däremellan så var jag även Hilary Duff och Raven Simone. Någon fick in en fot annanstans. Men eftersom de inte var så jättestora efter,
nej, precis,
så sket jag dem. Men det liksom Zendaya och Olivia Rodrigo har gemensamt är att de är verkligen så värdiga, classy, unga kvinnor som inte har behövt rebella för att bryta sig fria från Disney Channel-stämpeln.
Mm.
Och hur kommer det sig? Kanske du undrar nu.
Ja, faktiskt.
Är det för att vi som samhälle har blivit bättre på att hantera unga kvinnor och behöver inte dela upp dem i hora eller Madonna-kategorier?
Mm.
Maybe. Men det som förmodligen påverkat det mest är att Olivia Rodrigo aldrig signade med Hollywood Records, vilket är Disney Channels skivbolag.
Hon är alltså inte knuten till skivbolaget.
Exakt. Så artister som signade med Hollywood Records är Miley, Selena, Demi, Hilary Duff, Raven Simone, Ali and AJ, Friends of the Show, The Jonas Brothers och även Sabrina Carpenter.
Okay.
Bland väldigt många andra. Och alla album de här artisterna släppte i början av sin karriär var alltså kontrollerade av Disney.
Mm.
Mileys första album efter hennes kontrakt med Hollywood Records gick ut som liksom en signad till ett annat slags skivbolag var alltså Bangers. Och Selena Gomez första album efter Hollywood Records var Revival, du vet. När hon sitter typ naken, korsade ben.
If you're ready, come and get it.
Nej, det var det innan.
Det var innan.
Utan det här är Hands just to Myself, det. För det Good är, for You. Ah,
så det är sista albumet de ofta har på Hollywood Records är när de börjar bryta. För nu tänker jag så här, Come and Get It, ändå lite sensual. Och Miley hade ju I'm Not Myself. Eller vad fan heter den? Fly on the Wall. Hon är i en bur och är
klädd i svart. Can't him. I can't be tamed.
I can't be tamed.
Gud, den gick på repeat.
Den brukar faktiskt gå på repeat här fortfarande.
Det här förklarar till exempel varför Olivia kan slänga sig med ordet fuck i sina låttexter trots att hon jobbar för Disney. Andra Disney-stjärnor har tidigare inte alls fått göra sånt. Mm. I Demi Lovatos låt Get Back så censurerade till exempel låttexten Kiss Me Like You Mean It till Hold Me Like You Mean It.
Nice.
Den spelades på Disney Channel. Så att till och med en kiss
too much.
Var för vulgärt. Så hur kommer nu det här sig att hon aldrig signade med Hollywood Records som de andra tjejorna? Det var förmodligen för att tack vare att Olivia Rodrigo skrev en låt för
High School Musical, The Musical, The Series.
Thank you. Den låten blev en hit, programmets största hit. Och det här gjorde att hon hamnade på andra skivbolags radar innan hon hann signa med Hollywood Records. Och som en enorm Taylor Swift-fan så hade hon koll på att man inte ska skriva på vad som helst. Framförallt inte om man skriver musiken själv.
Så hon har, förlåt.
Mm.
Så Taylor har alltså lyckats påverka de kommande. Nej, men jag menar just när de ska.
Jättemycket. Men så det Olivia Rodrigo gjorde var att hon signade med Interscope Geffen, ett skivbolag som tillåter henne att äga sina egna master recordings. Vilket är precis det som Taylor Swift har varit i. Allt drama och kaos med Scooter Braun och de som har köpt upp hennes master recordings. Vilket innebär att hon måste spela in alla sina första album en gång till för att hon ska ha äganderätt till allt. Alltså allting är ju... Hon har varit väldigt...
öppen med det också.
Ja, och dragit igång världens cirkus kring det. Så att här har vi Olivia Rodrigo, nya generationen. Owns her own masters.
Mm.
Not signed to Disney.
Gud hur mycket pengar hon kommer göra på allt detta. Grattis till henne.
Det finns en till artist som har... löst lite samma slags kontraktsituation.
Okay.
Som i och för sig inte en Disney-stjärna, men hon började på Nickelodeon.
Ariana Grande.
Hon är säkrad ett skivkontrakt på ett annat skivbolag innan Nickelodeon hann paxa henne. And look at where she is now.
Hon gör inte en reboot av sin tv-serie som iCarly.
Nej. Men det enda jag tyckte var lite intressant med det här var att jag tänker att konsekvenserna för det här blir att Olivia då inte behöver rebella på samma sätt.
Nej, precis, för att hon redan kan vara den hon vill vara. Så hon kommer bara kunna bli lite mer och mer för varje gång liksom.
Ja, hon måste inte översexualisera sig själv för att bryta sig fri från det oskyldiga, oskuldsfulla flickfacket som Disney tvingade in henne i så många år. Som måste ha känts så kvävande för Miley och Selena och Demi och så vidare. Vilket får det att kännas som en ny våg av unga kvinnliga artister.
Men sen är väl också så här, har hon varit en Disney-stjärna under längre tid?
Precis.
Eller är det att hon har haft en roll i
Det påverkar ju jättemycket. Alltså, när vi var små och Miley var på tv så var det ju bara det man kunde konsumera ja. Som barn typ. Medan idag så är ju hon en Disney Plus skådis.
Precis.
Som barn idag antar jag kollar på YouTube. Alltså Disney Plus programmen är liksom bara en liten del av det de konsumerar.
Jo, jag tänker också typ såhär, The Selinas and the Miley's, alltså de hade ju egna tv-serier som gick under väldigt lång tid och blev ju mer liksom
och det var det enda
en produkt
barn...
av det på ett annat sätt, tänker jag.
Jo, jo. Man kommer ju aldrig kunna åstadkomma samma slags liksom monoculture, nej. Celebrity status nej. Som den generationen. Så det bidrar ju självklart. Men jag tänker att det finns ändå någonting här med liksom Olivia, Zendaya, även Billie Eilish, även om Billie inte alls är en Disney-skådis. Så...
Jag tycker om hennes senaste musikvideo, det hade jag som ett litet kort ämne senare, vi kan spara det till det om du vill.
Det är ju, eller så här, det har vi pratat om innan, men det är ju intressant att det känns väldigt mycket mindre coolt helt plötsligt.
Det känns, jag kommer säga att det känns lite try hard på ett väldigt konstigt sätt.
Ja, eller det är ju verkligen att hon bara är sig själv och sin ålder. Vad är hon? 18, 19? Alltså så här,
nej, nu är hon väl typ 19.
Ja, hon är som man är när man är 19.
Ja, jag älskar i alla fall The Cuts artikel Rating all the snacks in Billie Eilish's new music video. tyckte bara det var väldigt kul att det man kunde ta från den här musikvideon.
Jag älskar The
Cuts. Men... jag vet inte vad jag känner. Jag kan faktiskt vara helt ärlig med vad jag känner. Nu kommer det här säkert bli hatiskt. Inte jätte. Men vet du vad? Jag tycker den här musiken är så fucking tråkig.
Ja, men okej. Nyheter
finns inte här.
Stoppa pressarna, hörni. Max, jag tycker att Billie Eilish och Olivia Rodrigo är lite tråkigt.
Nej. Jag tycker att Billie Eilish har haft väldigt bra låtar, så don't get me wrong här. Jag är en Billie Eilish-fan och har lyssnat väldigt mycket på hennes låtar. Men av de två singlarna som har kommit på det här nya projektet så är ju båda det här.
Mm.
And it's quite, I'm just gonna be honest, quite lame.
I hear you.
So.
Jag tycker det är kul att de börjar bli lite sexigare.
Ja, det ska bli kul att se var vi landar.
Yeah.
För att det är lite, drar upp lite tröjor och så. Men,
men min poäng är, okej, nu sort of defeats my point.
Mm.
Men det är att de här Olivia, Zendaya, Billie Eilish, de alla blev de så här barnkändisar, började tidiga tonår. Och har nu blivit stora inflytelserika personer inom den generationen. Och det de har gemensamt är att det inte blivit en så stor grej kring deras sexualitet. Och det har ju obviously blivit det. Men det är en stor skillnad mellan Billie Eilish. Okej, hon har på sig korsett på Vogue.
Exakt.
Versus när Miley typ uppträdde på Teen Choice Awards. Och höll, alltså hon verkligen så här... höll i a stripping pole och att det blev ramaskri. Ja.
Nej, jag tycker verkligen inte att det hade fits the point alls, Michelle. Därför att, för jag tycker verkligen att skillnaden är att den här typen av sexualisering som Billie Eilish gör är bara typ så här en vanlig grej du gör när du är i den åldern.
Ja.
Det är så här, oj, jag är inte den här personen längre, nu testar något nytt.
Mm.
Men det är inte den här, att det är liksom så här, här är jag på toppen av ett berg och här är en avgrund och här nere är jag, eller vice versa, vad man nu tycker om. Alltså jag menar, det är inte det här att du går, det är inte svart och vitt.
Ja.
Utan det här är mer en transition som händer naturligt. Medans typ Miley och typ Selena till en viss grad var mer en aktiv, jag måste göra ett ställningstagande.
Bryta att mig fri, vara så provocerande som
möjligt. Raka motsatsen. Och jag tycker inte alls att det är samma. Så att definitivt att du har en poäng.
Gud vad skönt att jag hade en poäng.
Color me surprised, Michelle. Det är ditt favorittryck.
Mitt favorittryck. Ja.
När en TikTok om en konspirationsteori dök upp i mitt lilla flöde i helgen. Men det var typ ändå inte konspirationsteori, utan vi pratar ändå om fakta och bevis. I form av bilder gällande Ellie Kemper, a.k.a. Kimmy Schmidt i Netflix-serien Unbreakable Kimmy Schmidt och även känd för...
Aaron från The Office.
Ja. Och det gäller alltså då en ceremoni med rasistiska rötter. Där, way back på 1800-talet. Bilden, men det var en mycket glad och leende Ellie som nyss blivit utnämnd The Queen of Love and Beauty av The Veiled Prophet Ball. som är någon slags semihemlig organisation bestående av rika vita personer i och omkring St. Louis. Det var en omskrivning av Wikipedia. Och som alltså då har pågått i över 140 år. Hur känner vi så länge hittills? Är du med mig?
det här är en så sjuk nyhet.
Nej, men det är så mycket. Här blev alltså Ellie då utnämnd. I vissa artiklar om händelsen så beskriver man det som en skönhetstävling. Men hon vann denna 1999.
Jag tänkte precis fråga, hur länge sedan var det här?
Ja, det är ett tag sedan. Men inte har väl tid och rum någonsin påverkat internets starka krafter som är ett, att gräva och två, att cancel folk.
Ja.
Mm. Däremot så kände jag själv spontant när jag hörde detta att jaha, vad är detta för organisation? Men det tyckte inte internet, utan istället så hamnade vi i en klassisk populärkulturkanon där Ellie skulle bli cancelled. Beskrivet som en lite udda, lite hemlig bal med rasistiska rötter och hennes inblandning, så räckte ju det för att Twitter helt enkelt skulle ha detta som trending topic. Och med långa artiklar med titlar som Ellie Kemper, a KKK princess? Question mark. Kan jag uttala mig om hennes inblandning i det hela egentligen? Inte riktigt. Ellie kommer från en rik, högt uppsatt bankfamilj, för er som inte visste, i St. Louis. Och jag antar att precis som det är i Sverige så finns det ju x antal traditioner och udda grejer som rika människor, speciellt med gamla pengar, håller på med, som vi inte vet om. Och i hennes värld så kan jag tänka att det här var en debutant ball, är det ju. Och det är ju, sånt som man, det är ju en sak som efterlevt sedan 1800-talet och 1700 för den delen. Där de unga tjejerna visas upp för attraktiva män.
Love it.
Är det problematiskt att organisationen exkluderade svarta tills 1979? 100%. Det kan vi inte argumentera med. Det är ju jätteproblematiskt. Men orkar jag cancella Ellie för något hon gjorde 1999 när hon var 19 år gammal? Något som dessutom har rapporterats på internet både 2009, 2010 och står i hennes Wikipedia. Nej. Där går nog ändå min gräns. Men däremot, som en viss tweet sa, kanske vi bör fokusera på själva organisationen i det här fallet. Det är ju intressant. Och inte Ellies del i det hela. Liksom, vad innebär den här typen av organisation i en stad som St. Louis när det kommer till ekonomin, det maktmässiga och i förlängningen USA? Liksom, det blir ändå... Det som sker på nationell nivå återspeglas på regional nivå i det här fallet, lite så. Det finns en väldigt intressant artikel från The Atlantic som även har skrivit om just The Veiled Prophet. Så här kommer lite fakta om organisationen så att vi kan sätta in det här i... Vänta vad jag skulle säga. Organisationen grundades på sent 1800-tal som en reaktion av eliten i St. Louis mot fackliga och populistiska rörelser som skedde i Amerika back then. Och den var såklart 100% vit och 100% rasistisk. För det var ju allt på den tiden. Men allt det här krimskramset och basically så var konceptet att man ville göra en Mardi Gras för vita.
För vita, det är precis så.
I St. Louis.
Att göra en till Mardi Gras tycker jag låter trevligt. Det tycker jag att man borde göra i
så där är ju grundkonceptet innehöll en parad genom staden. Nej, men grundaren av detta var någon slags högt uppsatt Confederate snark, där slutade jag läsa. Men basically så återfanns det alltså då en massa rika och viktiga personer, och så utnämmer man då varje gång en Veiled Prophet bland sina egna, som i sin tur då väljer en drottning och hennes court varje år av de som är på den här balen. 1992 så insåg man att man var lite, vågar vi säga, separatistiska eller lite exkluderande, nej, rakt av rasistiska. Så 1992 så droppade man namnet VP, VP Baldo alltså, eller VP Fair till och med, som då stod för Veiled Prophet. Och döpte om sig till någonting med 4th of July. Därför att nu heter det typ bara Louis Fair. St. Louis Fair. Och nu är det bara ett firande av 4th of July. Så de har lyckats rebranda sig själv. Och då vill jag att vi kommer ihåg att hon vann detta 99. Det var fortfarande inte riktigt lika öppet som att hela stan var inbjudna. Men man hade gjort en liten rebranding. Men det jag vill fastna, alltså när jag läste på om detta, mm. oh my god, på 70-talet så är det civil rights aktivister som crashar den här balen. För den här Veiled Prophet var hemlig. Så det är det som är konceptet. Så personen som väljer vem som är viktigast av kvinnorna är en hemlig, högt uppsatt man inom affärsvärlden i St. Louis.
Mm, fräscht låter.
Så fräscht. 70-talet händer. Civil rights activist literally halar ner sig själv, Mission Impossible style, på golvet, springer fram och tar av the veil. Mm-hmm. På personen som bestämmer. Och det visar sig att det är the CEO of Monsanto. Och det kanske inte säger alla så mycket, men för er som kan era konglomerater så är ju Monsanto, nej men det är bekämpningsmedel, det är medicin, det är allting som är problematiskt med väldigt mycket i samhället. Det är mycket pengar, det är smutsigt, bla 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 bla. Intressant att det var de som var den viktigaste tongivande människan i den här organisationen. Men det hör inte till den här historien. Men jag tyckte bara att det var lite intressant. Ja, vi fattar kanske varför Ellie med familj var där.
Gör vi.
Familjen är högt uppsatta, inblandade, bankmässigt, gamla pengar. Hemskt varför de är där. Därför att det här är ju någon form av...
Det är väl bara en fest liksom.
En fest. Jag har skrivit att det är en affärskonferens för nätverkande i pråliga kostymer. Med en rasistisk underton, absolut. Är det här tillräckligt för att cancel Ellie? Jag kommer säga nej. Vad kommer du säga?
Jag tänker att det är roligt för folk som lyssnar på vår podd och så här vill ha stoff för drama och ytterligare drev. För jag känner det för första gången nu att jag lyssnar på podden utifrån. När jag lyssnar på andra poddar när de pratar om det här så är deras take: okej, nej, man kan inte cancel henne för det. Men hon, det här, det finns ändå så här ties till KKK.
Mm-hmm.
Och att hon var ändå 19 år and should have known better.
Mm-hmm.
Reason enough to cancel her? No. Men she should definitely be held accountable for mm-hmm. it. Men nu när jag hör dig prata om det så tänker jag, nej, helt oskyldig. Så det är mitt svar.
Så det var det jag som fick dig att ändra åsikt.
Så lätt är det att ja. Forma någon åsikt.
Nej men alltså, jag vill bara understryka att the ties till KKK var ju väldigt diffusa och mestadels baserat på att de hade någon form av samma estetik och att han hade varit inblandad i det, han som grundade det.
Precis, det var något sånt.
Ja.
Att grundaren exakt. Av organisationen the Veiled Prophet. Var precis. Typ en KKK-medlem.
Precis, och då ska vi också tillägga att back then, inte för att jag har läst på väldigt mycket om detta, men det var typ alltså vanligt att vita business people var inblandade i KKK. Alltså så här, vi har haft en amerikansk president vars pappa liksom var inblandad i KKK.
Vilken av dem?
Donald Trump.
Ja. Jag tänkte bara, det finns nog, jag kan tänka mig att det finns mer än
det. Det finns nog fler än Donald Trump också. Men liksom så här, alltså jag fattar konceptet av att vi med all information vi har numera kan se allt det här i, med ett annat liksom med ett annat synvinkel och ljus.
Mm.
Men alltså oavsett hur mycket vi tycker att vi har gått vidare och bla bla bla. Jag vet inte, jag försöker bara säga att liksom 140 år sedan, så här, jag tror att det är farligt för att vi lever i en tid där allting som är typ från 1800- och 1700-talet och framåt känns typ nära på ett konstigt sätt.
Mm.
Att så här, det är rimligt att hålla någon accountable för någonting som hände för 140 år sedan. Newsflash, it's not.
Mm.
Så.
Men jag tänker också att så här, våra drev känns nästan som något slags rop på hjälp.
Ja, visst.
Och att istället för att kunna driva mot personer som sitter i maktpositioner så som Trump eller politiker och miljardärer som har faktiskt inflytande.
Mm-hmm.
Där deras världen de lever i är så himla korrupt. Så att, och det spelar ingen roll vad folket på Twitter säger.
Nej.
Så då har vi gett upp i att försöka förändra det. Och att istället så riktar vi all vår frustration över samhället på de här kändisarna. Mm. Eftersom att de är absolut på många sätt och vis ansiktet utåt för vår samtidskultur. Men de är också...
mer lättillgängliga.
De är mer lättillgängliga, mm. de är lättare att forma. Mm. Det är den enda aspekten av vår kultur som vi faktiskt har makt över som konsumenter. Resten känns som att vi highlightar och understryker hur ridiculous och sjuka saker i samhället är, men det sker ingen förändring där. Nej. Vi kan liksom inte rucka det skeppet.
Nej.
När det kommer till kändisarna så kan vi verkligen tillsammans
på ett bara dygn
vända det upp och ner. Och det är en väldigt skön känsla när man känner hjälplöshet i så många andra aspekter av livet.
Så bra summerat.
Thank you.
För att det är verkligen ett uttryck av den här hjälplösheten.
Visst behöver inte jag gå i terapi.
Nej.
Jag är inte bara min egna terapeut, utan jag är även samhällets terapeut.
Okej, Michelle. Alltså jag dog av en grej. Därför att vi skrev ju absolut för några dagar sedan om hur vi använder ordet vibe. Och...
jag tog för ofta. Kom det med i förra avsnittet?
Nej. Du och jag skrev om detta.
Jaha.
Och då kom vi,
vad sa vi om
nej,
det?
Men vi kom fram till att vi kommer fortsätta använda det även om det är töntigt.
Ja, men du sa någonting som var så roligt.
Tack.
Nu ska jag söka i vår. Ja, 98 gånger har vi skrivit i vår message. 98 gånger har vi använt ordet.
Oh my god.
Och det är... men det var någonting om att ordet har bra vibes. Så där,
ja.
Därmed kan vi fortsätta använda det.
Vibes, good vibes. Men katt till att Grimes lägger ut sin video om kommunism och AI. Och att enforced farming is really not a vibe. Så lät hon när hon sa det. Och jag skrek.
Sa hon att it's not a vibe?
Enforced farming is really not a vibe.
Me as a politician.
I have a proposition for the communists. So typically, most of the communists I know are not big fans of AI. But if you think about it, AI is actually the fastest path to communism. So if implemented correctly, AI could actually theoretically solve for abundance. Like, we could totally get to a situation where nobody has to work, everybody is provided for with a comfortable state of being, comfortable living. AI could automate all the farming, weed out systematic corruption, thereby bringing us to as close as possible to genuine equality. So basically, everything that everybody loves about communism, but without the collective farm. Because let's be real, enforced farming is really not a vibe.
Men det är så mycket att unpack när det kommer till videon, vad som händer med Grimes, hur Elon Musk är, om jag säger det, obehaglig. Och att vi som samhälle kanske borde göra vårt och bara sluta konsumera detta. Eller? Är jag tråkig?
Nej, det är sånt här jag lever för. Konstiga. Mm. Eller för det första, ska du förklara vad du pratar om?
Nej, men nu blir det en lång utläggning innan jag kommer till videon. Men, nej, men så här, min hjärna har så mycket tankar kring allt med Grimes. Sen hon blev ihop med, jag gillar att stöta demokrati för min egna vinningsskull, Musk. Jag pratar om Bolivia. Men videon i sig är väl bara en weird video av två personer som på ytan inte verkar vara planeten jordens mest stabila, men absolut rikast ish. Jag tänkte på något sätt att Grimes post baby skulle testa något nytt, rent brandingmässigt. Men sen hennes entrevue på TikTok så känner jag nästan att det är dags att lägga in child...
Entrevue?
Ja, jag vet.
What does that mean?
Entrevue.
Uh-huh.
That's French for entrance.
Entrevue. You may enter. Your entrance. Okay.
Yeah. Thank you. I'm trying to use other words than English. Thank you. Sen hennes entrevue på TikTok så känner jag nästan att det är dags att lägga in child custody på speed dial på min telefon. Och orosanmäla live från Sverige när hon lägger ut klipp. Nej, men temat i den här videon var i alla fall a proposition for the communists om typ hur man borde stötta utvecklandet av AI för att det kommer frigöra alla individer från att jobba på farmen som inte är a vibe. Vilket ju är, ja, inte så förvånad att en person vars man literally är domedagen personifierad när det kommer till galenskap och pengar helst ser att vi alla slutar jobba och lämnar allt till AI. Men ja, sen då. Jag ska inte analysera det ett ekonomiskt öga, utan jag vill att vi går vidare raskt till video 2 som kom efter denna videon, som jag tror att folk kan ha missat. Och den handlar om hur världen är simulerad och rendered och bla 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 bla. Men i slutet så kommer Elon in och säger, mitt i en mening, så säger han, yo, you checked Bitcoin today? Mm-hmm. Och vi alla vet att han just nu har en grej med Bitcoin. Mm. It's a thing. Och han vet om att de här, han lärde sig väldigt snabbt från när han gästade SNL att det han säger om kryptovaluta direkt påverkar kryptovalutan.
Precis vad jag tänkte säga. Ja. Han försöker manipulera kryptovalutamarknaden.
Exakt. Därför att när han var med på SNL och pratade om Dogecoin som ett skämt i ett segment i SNL, så tappade Dogecoin jättemycket i värde. Alltså det gick sevin snabbt. Och det har inte återhämtat sig. Kanske dagen nu, för det går på sekunder. Men då hade den svårt att återhämta sig. Och hans senaste grej är då Bitcoin. Och ja, nej. Men nu är jag här och tänker säga något. Förlåt.
Hade du skrivit in det? Och nu är jag här och tänkte säga något.
Jag har skrivit och jag. Nej, men nu är jag här och tänker säga något. Jag dör på mina manus ibland. Men det jag ville säga var liksom att, nej men, så att det Elon lyckats göra med att bli ihop med och i slutändan dessutom skaffa barn med Grimes är någon slags etablering och försök till att bli en del av en annan hörna av populärkulturen än den som han ändå tillhörde innan. Därför att hans vibe är ju verkligen så här: snubbar som småsparar på Avanza, spelar paddel och som tycker att han är skön och inspirerande, som inte ger upp när det kommer till sina drömmar om att typ så här lämna planeten jorden och resa ut i rymden. Den hörnan är ju dock, kommer påstå någonting här nu, helt irrelevant att vara uppskattad av när det kommer till att etablera sig på en bredare front inom populärkulturen. Den må vara köpstark och så, men populärkulturmässigt, not so much.
Precis. Det är det som är grejen med de här männen. Typ Kanye West blir ihop med Kim Kardashian.
Precis.
Och kan nå ut till en större grupp människor. Absolut att han var stor redan innan, men inte på samma sätt som Kim.
Exakt.
Eller typ Jackson Pollock.
Exakt.
Som blev ihop med Lee Krasner som kunde hjälpa honom med PR.
Mm.
Det är en och en man som blev ihop med en kvinna som hjälper honom på PR-fronten.
Exakt. Därför att, nej men alltså som du säger, du kommer bara komma så far och få en viss typ av personkultur kring dig när du har en typ av image och den typen av personer omkring dig, alltså snubbsnubbar då. Grimes däremot, nej men säg en bög som inte lyssnat på Grimes. Sure, hon är ingen Madonna eller Beyoncé eller för den delen Olivia Rodrigo när det kommer till household name, men hon är ändå någon form av finkultur bland musikkännare och ändå rätt så allmän i den hörnan. Och som du i flera avsnitt tidigare lärt oss, om man vill bli känd så är bögar en oerhört viktig del. It's a market. Så för hennes del var det dessutom förhållandet idealiskt. Därför att hon blir ihop med en av världens rikaste män och kan skapa musik. Så hon gick ju in i detta och tänkte, tack så mycket, det är min dröm snodd här. Alltså min Max Lysells dröm då. Men det som jag däremot tror håller på att hända nu är att Elon ändå på något sätt försöker omforma Grimes lite. Och hur den här typen av video på ytan kan bara vara som en weird video. Men det är ju ett sätt för honom att testa. Hur kan han använda och nyttja i det här fallet TikTok och algoritmer helt enkelt. Därför att han har inget konto på TikTok. Jag tror han har ett konto men det är hemligt. Eller det är låst. Jag requestade att få följa. Tror inte att det kommer att bli insläppt. Men liksom videon innan, alltså den som då blev viral, det är det vi landar här i. Att den här konstiga virala kommunismvideon som innehöll allt som de båda vet kommer generera viralt klipp.
Precis.
Hon är ihop med en av de mest kapitalistiska männen vi har. Hon kommer prata om kommunism. Hon kommer bla 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 bla. Det är liksom, dörren är öppen för the woke left att bara springa igenom och bara catch on på den här videon. And they fucking did.
They certainly did.
The duet did. To this video har varit det enda som är på min TikTok. Och den genererade ändå 3,4 miljoner views. Mm. Och på det ska vi komma ihåg att hon har 204 000 följare.
Ja, nej, men den blev viral.
Den blev viral. En dag senare så kommer då en random video om rending och att vi lever i en simulation, bla bla bla. Men med Bitcoin på slutet.
Precis. Elon som skriker, have you checked Bitcoin today?
Exakt. Är det konspiratoriskt?
Lite.
Maybe.
Men, alltså, men... det är ju, alltså, Elon är ju så här ansiktet utåt för så här, konspirationsteoriskultur.
Ja, han älskar ju det.
Ja, och han fattar det, han förstår hur det funkar. Och,
men också så här... Är han lite manipulativ och toxic?
Men också så här, ja, jo, såklart. Men också hur himla sjukt att en marknad är så lätt manipulerat.
Nej, alltså verkligen.
Att så här, mannen till en halvkänd poptjej nämner någonting om eller om Bitcoin i slutet av en TikTok och det manipulerar marknaden så pass mycket att det är värt det för honom.
Eller att det är det han vill testa om det
går. Det får mig att känna att jag vill verkligen så här, dö i förtid.
Nej, men jag vill hoppa av. Ni vill hoppa av.
Jag är redo för pension. Same. Och sen...
Tack för mig.
Verkligen är jag klar.
Ja, jag vill inte vara med på den här nya tiden faktiskt. I'm done.
Eller så här, nya och nya. Så bara den här...
Absurda tiden kan vi kalla det.
Så här, ja, människoarten.
Ja.
Nej, jag är helt slut nu.
Men vet du vad, Michelle?
Ja.
Tack som alltid annars till dig för att jag får lov att göra den här fantastiska resan med dig. Vi har gjort 90 avsnitt nu.
Är det sant?
Mm, 90 avsnitt. Det är fan
what a journey.
Alltså, om 10 avsnitt firar vi 100. Det är sjukt.
Det är helt sjukt.
Och
vad
tack
ska
till
vi
alla...
göra? Eller...
Och, nej, jag skulle bara säga tack till alla er som lyssnar och som är kvar med oss. That's beautiful though.
Vi är verkligen de som varit med since day one eller typ sen början. We know you.
Ja, och också shout out till att ni orkar att vi ibland upprepar saker för att
vi
fill
gör det
in.
Ganska mycket för att det är fint. Nya och lyssnare och så.
Ja, och också bara allmänt populärkultur. Allting hänger ihop.
Mm. Thank you.
Så tack så jättemycket till dig Michelle och tack till tack alla till som dig. Lyssnar. Och tack till Aftonbladet. Vi älskar er. Tack så mycket.
Oj. Very generous.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.